Det är tid att ta steg i tro. Och vad härligt att se er allesammans. Fantastiskt. Det är tid att ta steg i tro. Och jag kommer på ett särskilt sätt fokusera lite på Guds löften också. Något av det allra vackraste som jag vet, det är när tron väcks i en människas hjärta. Det är fantastiskt att få vara med om. Har du sett det någon gång? När det liksom är som att ljuset går upp i en människas liv för vad evangeliet om Jesus Kristus handlar om och vad det får för konsekvenser och vad det betyder för oss. Det kan vara en enorm förändring om man förstår på allvar vad det innebär. Och jag är väldigt glad att just nu känns det som att det händer mycket saker. Vi satt här häromdagen, personalen, och så skrev vi alla människor som vi vet om som har börjat gå i våran kyrka, och vi kom fram till nästan 70 nya namn. Den här senaste veckan, så lite drygt, så är det 8 personer som kom till mig eller hörde av sig som vill bli medlemmar i vår församling. Den här sommaren har vi döpt 6 personer, ungdomar, utomhus i olika sjöar runt om här i Värmland. Mestadels i Karlstad, men även bort i Molkom faktiskt. Och för några veckor sedan så ringde de och hörde av sig, och så sa de att Sebastian Staxet, han skulle vilja göra en tältkampanj i Karlstad med 3-4 tusen sittplatser om 1 år. Och det är inget som är bestämt, inget som är färdigt. Men jag bara konstaterar, tack gode Gud. Det känns som att pandemins elände börjar liksom lugna ner sig och att det öppnar sig möjligheter för Gud. Och senast igår så hade vi dop för Boglarka som har gått i vår församling en tid här. Ja, det är värt en liten applåd. Vi hade dop vid Sandgrundsudden och det satt folk där och åt och drack och såg att vi döpte. Jag tycker det är helt fantastiskt. Precis som det ska vara. Tänk att en människa kan få kontakt med Gud. Det är oerhört. Igår så skrev jag på Messenger, ni vet det som kopplar till Facebook. Där kan man skriva till varann personligen på sociala medier. Jag skrev med min allra bästa barndomsvän från gymnasietiden. Och vi träffades också i somras för första gången på, måste vara mer än 25 år sedan vi såg sist. Det var fantastiskt roligt och vi konstaterade att vi har blivit lite gubbiga. Det är underbart. Livet går fort. Men i varje fall så var det så här. Att han påminde mig om vad som hände i mitt liv. Och han sa till mig så här: Sam, jag tycker du blev lite konstig. Du var en kille som spelar rockmusik. Och helt plötsligt någonstans när du var 17 år så började ditt liv handla om Jesus och jag fattade ingenting. Han tyckte att det var en märklig förändring i mitt liv när jag hade börjat ta Gud på allvar. Men nu är det han som skickade en film till mig om en ung pojke som går igenom en kris men som hittar Jesus och trösten i tron på Jesus Kristus. Och när vi pratar med varann så konstaterar att tron på Gud finns i hans hjärta nu också. Så nu är jag inte riktigt lika konstig som jag var när jag var 17 år. Jag bara konstaterar, sökandet finns hos alla möjliga människor. Det är en del få människor tror jag som helt avvisar detta och inte vill ha något med detta att göra. Men väldigt många människor är osäkra på vad de ska tro och brottas med trons frågor. Och om man kan ta tron på Gud och på Kristus på allvar, verkligen, på riktigt. Och det är klart att man kan det. Människor gör det över hela världen, i alla världsdelar, i de flesta länder finns det många människor som följer Jesus. Och när man börjar ana vad det här handlar om så inser man att det här är oerhört. Det finns ett syfte med varför vi finns till. Vi är här därför att Gud har skapat universum. Det finns en mening med det liv som du lever. Därför att Gud finns och han älskar världen. Och Inte heller döden är ett gigantiskt problem, därför att det finns ett hopp om ett evigt liv, därför att Kristus har segrat över dödens makt. Så att bli kristen, det är ju inte att bli religiös och tråkig, utan det är ju att gå in i en stor värld, en gigantisk berättelse, och få del av hopp som gör att ens liv blir större. Tro, hur kommer det då? Ja, det säger faktiskt Nya Testamentet. Tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord. Är du med? Tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord. Så när man hör evangeliet om Jesus, när man börjar ana att han är Guds son, att han är Messias, att han är världens frälsare, då kan tron födas i ens hjärta. Det kan den göra på söndagsskolan när barnen nu får höra Bibelns berättelse. Det kan den göra mitt i livet, när man kanske inser att livet är inte så enkelt och jag behöver Gud. Det kan vara vilken omständighet som helst som man börjar ana trons värld. I Hebreerbrevet, det 11:e kapitel, så säger författaren: tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Så att Nya Testamentet är väldigt starkt när det kommer till tro. Det betyder inte jag tror att de kommer 11:45. Utan det betyder jag har funnit en visshet därför att jag har mött Jesus. Är ni med? De första lärjungarna har sett Kristus uppstånden ifrån de döda. Det är inte en gissning och hoppas att, utan de har sett honom ansikte mot ansikte, livs levande. Och därför är tro att lita på vem Jesus är, vem Gud är. I evangelierna så är tron också en övertygelse om att Gud kan fullborda sina löften. Och det är fantastiskt. Det finns många profetiska löften i Bibeln, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet, som förutsäger vad Gud har tänkt i historien och vad Gud har planerat för världen. Därför finns det massor av texter som man kan läsa som vi redan kan se fullbordade i Jesus, eller som kommer att fullbordas profetiskt i framtiden genom det som han har förutsagt. Och därför så är det så starkt att få vila i det här. När man börjar ta till sig Guds löften och tron väcks och gemenskapen och relationen med Gud börjar bli stark, då förvandlas en människas liv. Den kyrka där jag blev döpt i mina tonår var Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Jag är oerhört tacksam för det. Där fanns tidigare en pastor som hette Levi Petrus. Han var en fantastisk ledare som skapade så mycket saker som hjälpte folk. Och vid en av hans tillfällen när han är ute på en predikoresa och ska predika evangeliet, så hör han av sin fru som är väldigt allvarligt sjuk. Så att han avbryter sin predikoresa, ställer in alla gudstjänster som han ska medverka i och åker hem till Stockholm, hem till sin fru Lydia. Och Lydia är jättesjuk. Så de ber till Gud och ropar till Gud om hjälp och kraft i den svåra situation som de är i. Och tack och lov så blir Lydia frisk igen. Gud hör bön. Och då skriver han en sång. Orden är lite gamla, men det är väldigt vackert. Utifrån berättelsen om Abraham och tron. Löftena kunna ej svika. Nej, de står evigt kvar. Och Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat hör. Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar växer din tro, ditt hopp. Tro när det mörknar på färden, solen ej slocknat har. Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar. Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är. Då ska i åskådning bytas det som du trodde här. Jag tycker det är så starkt. Det här att när livet krisar, att man inte står där och inte vet vad man ska göra. Och det finns inget hopp och det finns ingen framtid och det finns inga möjligheter. Och allt är kört och allt ljus slocknar på något sätt. Jag vet hur tufft livet kan vara. När man har varit pastor i 29 år som jag har varit nu, då har man mött en och annan människa som har det fruktansvärt svårt. Så jag säger inte att det här är något enkelt, men jag bara konstaterar att få ha evangeliet när livet är tufft, det är otroligt starkt. Att inte känna jag är ensam och övergiven och allt är kört, utan Gud finns vid min sida och Gud har omsorg. Tro när det mörknar på färden. Gud är trofast. Nu vill jag ta med dig till Efesierbrevets 3:e kapitel. Aposteln Paulus skriver efter att ha mött Jesus uppstånden ifrån de döda på vägen till Damaskus och fått ett förvandlat liv. Så här skriver han. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var en avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus vår Herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet. Och därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Det räcker att förstå den här bibeltexten så kan man leva som kristen resten av sitt liv. De här 10-11 verserna, om du tar till dig dem, det räcker att leva på resten av ditt liv. Det här beskriver Guds hemlighet med hur han uppenbarar sin plan för hela världen. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymden, ja, världen skulle få kunskap om vem Gud är och vem Jesus Kristus är. Och tack vare Jesus så förverkligas det som Gud har förutsagt profetiskt genom texterna i Gamla testamentet. Det fullbordas i Jesus, det förverkligas. Och rikedomen som finns i denna tro på Kristus är oändligt stor. Det förstår du om du tar till dig den här texten som vi precis har läst. Det är en oändlig värld som vi träder in i, och man förstår att man kan få kontakt med universums skapare. Det är oerhört starkt. Och då kommer den här frågan. Men om evangeliet är så starkt, om det kan ge hopp, frälsning, nytt liv, och du får ge dig till Gud och du har ett evighetsperspektiv på ditt liv, varför ska det vara så svårt då? Jo, det beror på att vi lever i en trasig värld där ondskan har gett intrång i världen och förstört för oss människor. Därför lever vi i en brusten värld, men Gud har inte övergett oss, utan Gud är trofast, men vi lever i en brusten värld och ondskan finns här också därför att mänskligheten har fallit i synd. Och man kan ju tänka så här, Paulus, när han skriver en sån här stark text om vad tron innebär, att det skulle vara vid Medelhavet någonstans i Aten till exempel, på beachen med någon kall dricka i handen och se ut över Medelhavet. Men det är inte så. Paulus skriver från ett fängelse. Är ni med? Paulus sitter fängslad för Jesu Kristi skull och skriver, måtte han i sin härlighetsrikedom ger styrka och kraft, måtte han ett inre öga få ljus och se vilket härligt hopp han har kallat oss till. Det är inte en lyxlirare där allt är enkelt som talar om tron på ett så oerhört starkt sätt. Utan det är en människa som du och jag som går igenom väldigt tuffa saker för Jesu Kristi skull. men som håller fast vid tron, och tack vare det så har han ett hopp att ge till de andra som också har funnit Jesus. För mig är det otroligt starkt. Jag tänker så här, det måste ju vara hur lätt som helst att gå in i en depression. Tänk, du har blivit kallad av Jesus Kristus. Du har mött honom uppstånden ifrån de döda. Du har blivit döpt i vatten. Du har blivit fylld av helig ande. Du har sett många människor komma till tro på Jesus. När du har predikat i synagoger och på torg och alla möjliga platser. Och så blir du fängslad för det. Visst är det en paradox? Varför händer det här? Varför? Gud, varför ska det vara så svårt? Men Paulus vet vem Jesus Kristus är. Och Paulus vet vem Gud är. Och därför säger han i inledningen av den här texten, när han säger världen skulle få reda på Guds hemlighet, så säger han, jag vill falla på knä inför Fadern. I sitt fängelse, där vill han falla på knä. Och så ber han till Gud sin livs kärlek och passion. Och så ber han om fem saker. Han ber att deras inre människa ska få styrka. Han ber att deras tro ska rotas djupare i Kristus. Han ber att de ska stå fasta och vara starka i tron. Han ber att de ska börja ana bredden och längden och höjden och djupet i evangeliet. Han ber att de ska lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Det är hans bön ifrån fängelset när han skriver till de kristna i Efesos. Detta är paradoxen, att börja upptäcka att evangeliet är så starkt. Men inte bara när livet är enkelt eller allt glassar på liksom, i tillvaron och allt ljus och hopp lyser och alla förutsättningar är perfekta. Utan precis tvärtom, när man sitter i fängelse för Jesus skull, så kan man skriva, måtte Gud i sin härlighetsrikedom ge styrka åt din inre människa. Och så står det att kärleken i Kristus övergår all kunskap i världen. Så även om du har mött Jesu kärlek, så finns det oceaner utav kärlek att upptäcka som du ännu inte har sett. Tre gånger kommer Paulus tillbaka till ordet hyper på grekiska. Ni vet, vi använder ju det ordet på svenska också. Hyperaktiv eller hypereffektiv eller så där. Det är liksom ett bonusord för att förstärka när någon människa är väldigt, väldigt på. Och det står så här i vers 20. Han som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Han ser härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Tre gånger kommer ordet hyper på grekiska. Det första är hyperballo, och det gör han i samband med Kristi kärlek. Den övergår all kunskap. Hyperballo. Det andra han säger, det är hyperpanta, som handlar om att Gud är mäktig att göra vad han vill. Det tredje, det är ordet hyperperioso. Och det används om någonting som överträffar allting annat. Det är alltså superlativens superlativ. Är du med? Tre gånger ifrån ett fängelse. Hyper, hyper, hyper. Gud, du är så stor. Detta övergår mitt förstånd. Kristi kärlek är väldigare än all kunskap. Är ni med? Från ett fängelse säger han det. Inte på en stor kampanj. Inte i sandstranden vid Medelhavet. Inte på berget i Aten med utsikt över den vackra naturen. Utan i fängelse så skriver han detta. Han som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt mer än vad vi kan be eller tänka. Och så kommer han till det som är fokus för en människa där tron har gått på djupet. Att äran tillhör Gud. Äran tillhör Gud. Mitt i fängelse, under lidande, på knä, så säger han: hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Det är oerhörda perspektiv som öppnas för människan när man anar att Guds löften är sanna. Därför att då föds ju hopp i mitt liv. Luther, han skriver så här: ingenting är dyrbarare i den heliga skriften Guds löften. Om de inte fanns, då existerade det varken bön, gärningar eller något annat. Till Guds löften uppehåller oss och tröstar oss i all mänsklig och andlig kamp. Och jag minns när jag var alldeles ny i tron, jag fick en bok som hette Dessa bibelord har hjälpt mig. Det var bara härliga verser. Ett fint urval av bara välsignade, underbara texter. Inga av svårigheter, inga krig från Gamla testamentet, inget om prövningar, utan bara glädje. Det var underbart. Så började det för mig när jag var 18-19 år att läsa Bibeln på allvar. Jag började med alla Guds löften och allt om Guds trofasthet. Någon hade varit barmhärtig nog att ställa samman massor av sådana bibeltexter. Det hjälpte mig mycket att förstå att leva för ett högre syfte och för Guds ära. Och då är den stora upptäckten ju att Guds godhet är det som backar upp Guds löften. Är du med? Varför finns det löften i Bibeln ifrån Gud? Därför att Gud är god och Gud har omsorg om oss. För mig är det oändligt stort. Jag tänker på när jag har suttit på sjukhus med någon kär församlingsmedlem och man kan känna sig så utsatt som människa när livet är svårt. Och så tänker jag, nu ber vi. Gud finns här. Är ni med? Eller jag tänker på när man själv misslyckas eller syndar eller när livet inte alls blir som man tänker eller ser så hopplöst ut, så är Gud så god och hans löften står fast. Igår hittade jag den här bibeltexten, Psaltaren 34:19. Herren är nära de förtvivlade och han hjälper de modlösa. Herren är nära de förtvivlade och han hjälper de modlösa. Och jag tänker på ett bibelord som jag älskar, Psaltaren 46. Gud är en hjälp i nöden väl beprövad. Att ha Gud i sitt liv gör all skillnad i världen. Nu ska jag avsluta med att läsa 12 korta bibelversar. Martin, du sätter på lite vacker musik i bakgrunden. Och vill du sluta dina ögon får du göra det. Luta dig tillbaka. Lyssna på Guds löften. Jesus säger: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det finns ett löfte om räddning. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Löftet om evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Löftet om Guds beskydd, Jesaja 41:10. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Löftet om att Guds ord består, 1 Petrus 1:24. Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av, men Herrens ord består i evighet. Detta är det ord som har förkunnats för er. Löftet om den helige ande, Lukas 11. Finns det någon bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni nu redan som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte Fadern i himmelen ge helig ande åt dem som ber honom? Löftet om Guds frid, Johannes 14. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Löftet om förlåtelse, 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Löftet om välsignelse. Kom med hela tionde till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren, så kommer jag öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. Löftet om hjälp. Romarbrevet 8. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper de som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Löftet om bönesvar. 2 Krönikeboken 7. Om då mitt folk som mitt namn är utropat över ödmjukar sig och ber och söker sig till mig, lämnar sina onda vägar, då ska jag höra dig i himlen och förlåta deras synd och bota deras land. Löftet till kyrkan. Matteus 16. Jag ska bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Löftet om att bli bevarad. Johannes 10. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. När Paulus till slut ska sammanfatta i 2 Korinthierbrevet om sitt livs tjänst och kamp så säger han: alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Är du med? Alltså alla de här prövningarna och svårigheterna, varför kommer de? Ja, därför att vi är i en brusten värld. Är det kört då? Nej, det är det inte. Eftersom Gud är trofast och hans löften består. När Mose står inför Josua och Josua ska axla manteln och ta över ledarskapsuppdraget, så säger han till honom och folket: var tappra och starka, var inte rädda, låt er inte skrämmas. Herren din Gud går själv med dig, han ska inte svika dig och inte överge dig. Att ta steg i tro, det får stora konsekvenser. När man börjar ta Gud på allvar, öppnar sitt hjärta för Jesus, det kan leda till frälsning, att man börjar leva för Gud och blir döpt i vatten. Det kan leda till att man tar ledarskapsuppdrag i en kyrka. Det kan leda till att man på arbetet blir en sån här människa som folk litar på, som de älskar och som alltid ställer upp. Det kan betyda att du reser till ett annat land som missionär och hjälper människor som har det svårt att berätta för andra människor om Jesus. Det kan betyda att du tar hand om din familj lite mer än vad du gjorde tidigare. Eller du kanske börjar starta en hemgrupp eller bestämmer dig för att gå på bön varje vecka eller vara med i alfakursen eller göra någonting för människor som har det svårt i vår stad. Det är tid att ta steg i tro. Många nya människor i Karlstad söker Gud. Då behövs vi för att fånga upp dem, öppna våra hem, hjälpa människor och säga välkommen hem. Det är tid att ta steg i tro. Jesus, så ber jag dig från djupet av mitt hjärta att du skulle välsigna oss var och en, Herre. Du vet hur vi har olika förutsättningar. En del har det en fantastisk livssträcka, Herre. Andra kämpar för att få tillvaron att gå ihop. Men du är densamma och din trofasthet består, dina löften består. Och det är just därför som vi vågar tro. Och det är därför vi vågar ge våra liv till dig, Herre. Kom och möt oss nu i avslutningen av vår gudstjänst med din heliga ande. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.